Ja, jag tänkte vi skulle prata lite om din barndom och uppväxttid här i Strömbacka. Det berörde vi inte alls sist. Och skolgång och lite sånt där, vad du kan minnas.
Ja, klart att vad det gäller skolan så var det ju bara vanlig 6 år i folkskola jag gick i.
Tidigare så gick de ju bara varannan dag i skolan.
Ja, men det
Det var väl
minns
helt borta då.
ja just ja, det var borta, utan vi gick varenda dag och då i 6 år. Men det är väl. Och sen hade vi då en fortsättningsskola på i 2 omgångar med 6 veckor för varje år.
Jaha.
Så att det var liksom den påbyggnaden som var.
Om det var frivilligt.
Nej, den var obligatorisk, fortsättningsskolan vill säga. Det var den.
Konfirmationen var ju tidigare ett väldigt viktigt steg i och med det att en pojke räknades som karl när han var konfirmerad. Och så skulle han börja arbeta och hjälpa till att försörja familjen. Upplevde du det på samma sätt?
Det hade jag nog ingen möjlighet att göra för att jag är inte konfirmerad. Kanske utav två orsaker. Dels så hade jag inte råd att gå och läsa. För att på den tiden så fick man ju läsa så att säga på fritiden. Det var någonting som skedde utanför skolgången och i regel så skedde det ju det där vid en vanlig 6-årig folkskola så slutade vi ju i skolan. Vi som inte så att säga behövde gå något längre än vanligt. Vi slutade ju vid 12 och ett halvt års ålder eller någonting sådär. Jag var 12 och ett halvt år när jag slutade skolan då. Jag hade gått 6 klasser och sen fick jag ju jobba. Och det var väl en utav orsakerna som gjorde att jag aldrig blev konfirmerad. Och sen var det väl så att säga mitt tidiga ställningstagande till just det där att jag inte blev.
Så du var redan då så bestämd
Ja,
i din uppfattning om sådana där saker?
Jag har en lite trerolig uppfattning om det där, eller lite trerolig ska jag säga, eller som kom på den. Men min högsta önskan, vi satt just och resonerade en kväll, att om jag skulle ha blivit någonting annat, fått precis det jag ville, så hade jag velat bli präst.
Har du?
Ja, absolut.
Jaså, men hur går det ihop med det här då?
Ja, kanske det är just därför som när jag inte alls haft någon möjlighet till det. Ja. För är det någonting som man anser ouppnåeligt så börjar man nästan på hatat på slutet. Är vi inte så funta?
Jo, det tror jag nog på sätt och vis att du kan ha rätt, men det var lustigt ändå, tycker
Ja,
jag.
men jag har inte velat bli kyrkoherde i Bjuråker,
Någon annanstans då?
utan ja. Inte på så sätt eller kanske.
Menar du präst i statskyrkan eller en
Ja,
annan?
jag menar präst i statskyrkan. Men en utav mina största idoler det är Lappmarksprästen, vill säga.
Jaha, ja.
Då kanske det förklarar en del.
Ja.
Just det. Så att som sagt var, sen kanske man fick en radikalare inställning till det där tack vare att man såg att man inte hade möjligheter att läsa på grund av ekonomiska orsaker. För att som jag sa förra gången, pappa dog när jag var 9 år. Och mamma, då vill säga, jag hade en syster till som då var 12. Och för att jag och klara oss då så tog mamma anställning på bruksladugården här. Där hon då hade 50 kronor i månaden. Klart det kanske var stora pengar på den tiden, jag vet inte, ja, men det skulle i alla fall försörja och klä 2 barn och sig själv. fått. Och det egendomliga var, tyckte jag, med det där, som kanske man kom i kontakt med på något vis genom det, att jag vet, pappa var ju, som jag talade om förut, mycket äldre än vad mamma var. Och han var sjuk på det sista året han levde. Och då vet jag att det utgick någonting som de kallar för skolbidrag. Det var 15 kronor per år till hjälp till skolböcker. För då fick vi ju köpa allting vad det gäller åtgångsmaterial och så, böcker och allting i skolan. Men när mamma fick det där jobbet, när hon fick 50 kronor i månaden och pappa var borta, vill säga, då drogs detta skolbidrag in, för då hade hon arbete. Så att det kanske var det som påverkade mycket, att den fick den uppfattningen jag har.
Ja då. Vad fick du börja arbeta med sen? Du var ju väldigt ung då för att komma ut i förvärvslivet. Och då fanns väl också den här stadgan om minderårigas arbete, eller hur?
Ja, jag vet inte. Det är klart, fanns sådana jobb, särskilt sommartid. Det är givet att man arbetar väl inte så där året runt. Men sommartid så fanns det väl sådana jobb som slåtterarbete, vill säga hjälpreda, kanske gå och bära vatten, bära till slottkaran eller bära ut hässjevirke och plocka sten, vet jag, på åkrarna gjorde vi. Och sen fanns det ett litet hus på Hovsåg här. Och på den tiden så hyvlade de en hel del virke där, och det till att stoppa in i hyveln, det var ju heller inte så betungande jobb, utan det var ju mera ett passjobb. Och det kunde vi ju utföra. Och sen var jag väl, nu måste jag räkna vad det är. Ja, jag var den vintern jag fyllde 15 år så började jag i skogen. 14 år var det. Då började jag i skogen och hugga timmer på egen hand. Då var jag väl kanske lite handikappad där, genom att inte jag hade en far att följa med. Utan jag fick försöka själv så gott det gick.
Ensam börjar du då alltså?
Ja, jag var tillsammans med ett par äldre farbröder förstås, men de högg ju på sitt
Skifte då?
skifte och jag fick ju vara på min bit för mig själv. Men det gick ju bra i alla fall.
Låg du ute i koja då också?
Nej, inte första åren. Och jag var 18 år första året jag låg i skogen i koja. Så då hade man ju varit med några år, så då gick det ju bra.
Då gick det bra, ja.
Ja. Men det sämsta som egentligen var då, när det blev bara skogsarbete, det var ju dessa luckor i, så att säga, i jobbet. För att framme vid jultiden så blev vi ju alltid arbetslösa. Genom att det skulle vänta då på att vägarna skulle komma upp och det kanske skulle frysa ordentligt och sådär. Så att då, när det slutade då före jul, kanske 14 dagar eller sådär, så fick man alltid gå arbetslös kanske 14 dagar efter jul. Och då, det var ju någon, och lika på våren när timmerhuggningen var färdig, så gick det inte att börja ta reda på topparna då på en gång i snön, utan och på den tiden så rensade man ju skiftena på topp, på vill säga, det fallvirke som hade blivit kvar. Och det gick inte att göra förrän det blev barmark riktigt, och då blev det alltså en 3 veckor kanske sådär som man blev arbetslös. Och då fanns det ju ingen arbetslöshetskassa, utan det var ju rena ofrivilliga inkomstbortfallen. Så det var ju krångligt på det viset.
Det här virket ni rensade upp då på våren och sommaren, vad gick det till? Toppvirke
Det
och...
gick i regel ändra till kastved, som vi sa, vanlig brännved, eller också till kolved. För då kolas det ju en hel del ute i skogen ännu.
Men la ni upp i res bara då?
Ja, eller också gjorde vi sådana här kubikmeter, det sågas i 1 meters sked och travas upp då i kubikmeter.
Det är väl väldigt mycket inom skogsarbetet som har förändrats under den här tiden som har gått, kan jag tänka mig.
Ja, det har ju helt och hållet vänt på sig det, förstås.
På vilka punkter ligger de största förändringarna?
Ja, det är väl på, vad måste jag säga, det är ju på maskinsidan. Man säger denna mekanisering som har skett, det är ju någonting som inte man alls skulle kunna ha väntat bara för, låt mig säga, så långt tillbaka som 20 år sedan. Det var ju, fanns det nätt och jämt en traktor som gick på sidan en väg i skogen åtminstone. Nu kör de ju precis var som helst någonstans. Så att det är nog någonting som ännu inte är slut, förstås. Det blir nog mycket, mycket mera. För vad som man mest vill säga, om man skulle tänka tillbaka, vad som är mest förunderligt i skogen, det är det att inte det syns en enda häst.
Det förstår jag, måste vara underligt. Det används inte alls alltså?
Nej, det gör den inte. Används en häst numera så är det ju enbart möjligen i ett parkområde där man inte vill ha marken sönderkörd eller så att det kanske ska stå för tätt med träd kvar. Eller på något rester som inte alls, som har nästan blivit bortglömt.
Ja.
Annars är det, och den har nog ingen möjlighet att komma tillbaka heller, förstås.
Det är väl inte så?
Nej, det är ju många som har trott det, att hästen ska komma tillbaka, att det ska bli för dyrt med maskiner. Men när man sitter och tittar på bilder direkt sänd ifrån månen så förstår man ju att det finns sådana hjärnor så inte behöver de en häst för att ta fram lite virke eller.
Jag tror inte det, fast det är synd på sätt och vis, för det är trevligt med hästarna.
Det är klart att det var ju någonting visst när man hörde hästklockorna och sådär. Men
när ni högg då nu tidigare, var det speciella huggare förstår jag, speciella körare, eller hur?
Ja, det var det.
Bodde ni tillsammans i kojorna, eller?
Det var olika, förstås. För att mycket händer ju det, till exempel att om man ska ta att det fanns en by med om jag ska ta det, där började på Brännåsen, så fanns det ju två stycken arrendatorer där. Men det fanns ingen huggare. Och då var det helt naturligt att då flyttade de dit huggare för att täcka behovet av dessa körare. För att då, så att säga, så var det väl inte så mycket. Det verkar åtminstone när man tänker tillbaka på att det var skogens behov på att bli huggen eller gallrad som var avgörande till 100% där de tog ut, utan det var också avgörande lite grann var arrendatorn bodde någonstans som skulle ha körningen, va?
Ja.
Så att de, så att säga, nöp en bit där bara för att de hade en det var på sätt och vis en social åtgärd då.
Ja, och skaffa honom arbete.
Ja, just.
Ja, just det.
På samma gång som han då fyllde ett behovet av virke.
De här kojorna som ni bodde i är lite speciellt intresserad av. Hur var de uppförda och vilken standard var det på dem i vanliga fall?
Jag måste säga att de kojor jag bodde i, så hände det inte mer än en enda gång där man så att säga höll på att tappa sugen. Annars var det relativt bra kojor. Men den gången, det var förresten så sent som 1942. Jag minns det särskilt väl, för jag skulle in och göra rekryten. Och vi var, både min kompis och jag, vi var sugen på att tjäna pengar innan vi skulle in. Vi visste vi hade 18 månader framför oss. Och därför så blev det slut på timmerhuggningen där vi höll på med. Och då blev vi skickad upp till skogs i en koja där. Och det var en stor tolvmanskoja som man sa.
Ja.
Med eldstad mitt på golvet. Och den var nog inte... Det var inte på så sätt så att det hade förarbetats någonting på den koja så att de hade varit dit och tittat någonting, utan vi var den första som kom på väg där på vintertid. Så att det var utan spjäll i den där. Så att det var lite kymigt och ingen som helst anvisning om att där kan ni ta vatten, utan där fick vi leta oss själv. Och det har nog gått bra, men... Det var 36 grader kallt på natten, så det blev lite dåligt med sömn.
Oh, ja.
Men det var nog enda gången jag så att säga åkte dit på någon lägre standard utav kojer. Eljest var det någon relativt för den tiden goda kojer. Det betyder att det ändå var saknade utav någonting som tvättrum i dem, mm, eller någonting. Där fanns ingenting. Och lika det att man kunde hamna i en koja med öppen spis var heller ingen sensation, men då hade man ju prylar därefter, så att det gick nog relativt bra.
Fanns det spis i dem annars, menar du?
Ja, det var nog så att det var ju många utav dem som det fanns spis i. Och det är givet att åkte de längre ut på skogen så blev det nog sämre. Men vi säger som här kring det flesta utav åtminstone som jag minns, så var det väl ändra i Norrgimma. Och där hade de ett gammalt tegelbruk, eller rättare sagt mangårdsbyggnad till ett tegelbruk som användes som skogskoja, och den var det till och med elektriskt lys i.
Jaha, ja.
Och lika på Hedvigsfors där det... Det var väl större brist på huggare än vad det var här. Och dit många av strömbapparpojkarna var och högg. Det hörde ju till samma företag. Det var ju en barack som också var relativt god. Så att det där jordkojorna så där. Det var nog enbart kölare som använde. Åtminstone på min tid, men där såg man ju säga hur de på gammalt vis gjorde sina jordköjer. Där de då klöv ven och resten först och sen stubba över.
Ja, just det. Hur fördrev ni kvällarna i de där köjerna? Blev det inte långsamt många gånger?
Det var det ju naturligtvis. Kom man i en köja med elektrisk lyser och gick det ju relativt bra, för då då läste man bra mycket. Men var det fotogenlampa så ville den gärna vara upptagen utav kortspelare.
Ja.
Så att då halkar man ju med det.
Ja, det är klart det.
Ja, det var nog så.
Hur blev det med kamratskapen när ni bodde så där?
Det var bra i regel. Jag vet aldrig. Jag kan inte minnas tillbaka att det var några stridigheter. Det skedde för egentligen, jag vet inte vad det var som gjorde det, men det var en gång det var lite grann spänt, eller vad jag ska säga. Det var när jag låg bort nere på Brännåsen förresten och högg då tillsammans med, jag hade två kompisar med mig från Strömbacka här. Och där bodde det då nästan kan man säga en bofast farbror som var bra mycket äldre än vad vi var. Men jag vet inte vad det var, vi började på hösten, jag vet inte vad det var med en, vill säga för någonting, för att jag såg aldrig att han tvättades, han rakade sig nästan aldrig. Han lagade aldrig någon mat, utan han levde på mest limpa och korv. Han var så där oerhört deprimerad på något vis, eller nere. Och sen när det blev jul så skulle ju de andra bägge hugga på ett annat ställe och jag skulle vara kvar där. Och då sa jag åt skovaktaren att blir han lika efter jul som man har varit före, då flyttade jag därifrån, och då för jag bor inte där helt enkelt. För då klarar jag inte av att dreja. Men jag vet inte vad det var, om det var någon av mina bägge kompisar som jag inte alls hörde på något vis. För efter jul var han som en omvänd han. Jag har aldrig haft bättre kojkompis än han.
Yes.
Jag behövde aldrig göra kojved. Det gjorde han på helgerna när jag var hemma. Han låg ju kvar där hela tiden.
Ja.
Och han lagade mat. Han lärde mig laga mat utav allt möjliga sorter förstås. Till och med gjorde sockerkaka i öppen spis. Och det har inte någon lärde med på det förstås.
Jaså, det var ju lustigt.
Ja, och han höll sig ren och snygg och han högg i skogen varenda dag. Och
så han blev alldeles förvandlad?
Han blev alldeles precis som när man tände lyset förstås. Mm. Han var alldeles ljus. Jag vet inte bara vad som gjorde det, det kom jag aldrig underfund med.
Nej. Hur gick det med mathållningen annars? Ni var borta en vecka i stöten, eller hur?
Ja, det var vi. Jo, det gick nog förstås, fast det blev ju i mitt fall mor som fick jobba på lördag och söndag.
Och göra i ordning också.
Och göra i ordning, ja. Då gjordes det i ordning sen som gick han att värma upp. För att det var ju inte så ofta man så att säga redde någonting själv. I skogen, det skulle vara något speciellt, utan det enda man liksom ägnade sig åt var väl kolbullen man sa.
Ja, så det har du också ätit?
Ja, då. Och det gick ju bra så länge man fick använda vetemjöl att göra på, men under krigsåren när det knäppte till, det vill säga när det blev frågan om komjöl, då blev det mera liten diskus förstås. Det har varit lite hård. Men det gick ju bra.
Vilka arbetstider hade ni i skogsarbetet?
Ja, det var väl... Det började i ljusningen, vill säga vintertid, och slutade i mörkningen. Och det betyder ju att det var full dag. Men på sommartid när det gick så... Då hade åtminstone jag brukar gärna vilja åka lite tidigt för att kunna komma hem lite förr på eftermiddagen, genom att det var ju dock en lite svårare på morgonen. Annars har det väl varit det flesta det att man har börjat någon gång mellan 6 och 7, och i regel har man väl bara blåst ifrån skogen vid 3 drag eller det har nog varit på den viset.
Det har väl varit lite fritt på det där viset. Ja. Ingen kunde ju passa på en.
Nej, det har ju aldrig varit tal om något påpassande för en som har gått på huggningssidan, vill säga, förr. Jag har ju kommit just nu på senare tid. Det hänger ju samman med transporterna, att de transporteras ut arbetsgivaren ut i bussar och sådär. Men förut när de så att säga skötte sig själv och då inte kanske det räknas så mycket på sociala avgifter och så hade det kanske inte så stor betydelse om en gubbe var i skogen eller inte, utan hur så kan man vara att han pylade till lite då och då. Så det, jag hörde aldrig att det klankas någonting, jag vet aldrig att det var några föreskrifter om att jag skulle begära ledigt eller någonting på det vis när jag började i skogen, om jag skulle vara hemma, utan då stannade man hemma och gjorde sitt bara. Numera om man ska följa reglerna så ska man även en huggare begära ledigt om man ska vara hemma och göra någonting extra, och det hänger ju också ihop med transporten och att allting går så hastigare över nu, för då har vi ju sällan mer än 2 eller 3 på ett skifte som högg.
Det var ett ganska fritt arbete på det viset.
På det viset var det ju någonting enastående fritt, och det är ju det som har gjort, förstår jag väl, att de har kvar den äldre stammen idag. För att de hänger liksom kvar i det där ändå lite grann.
Varför valde du skogen när du började?
Ja, det var väl... man sa den där, här till är jag nödd och tvungen, skulle jag tro. Jag valde väl, det var, skogen var väl på den tiden, på sätt och vis räknar man den nu, så var skogen på sätt och vis en avskärpningsplats. För, eller man ska säga, en reservficka där de stoppade alla som de inte hade användning för. För att så fort att de hade användning för en kille, vill säga, så var det inte frågan om att skogen fick neka, att nu får du inte ta den. Utan då tog den fram på bruket till det jobb som var. För att jag vet ju, sen jag lärde mig smi och sådär, så vet jag att jag provade och neka. Det går från skogen. Men de talade ju om att det var att det går till smedjan, för det är vi som leder och fördelar arbetet.
Så. Så det var ingen mer med det?
Nej, ja, det så. Och sen det att inte jag kom ut på något annat jobb, vill säga, här fanns det ju enbart på den tiden, ja, det får man säga, att det fanns inte två alternativ, möjligen ett och ett halvt, och det var det att man lärde sig till att jobba med järn lite grann. Då hade man den möjligheten att få paus ner från skogen under tiden det gick. Det gick ju bara sporadiskt, någon gång ibland. Och sen jobbade jag i skogen resten. Och varför att jag inte kom ut på något annat jobb, det var ju helt enkelt det. Jag hade ju min mor där, hon var ensam. Och jag då var ensam, vill säga, för mina systrar hade ju försvunnit då, härifrån. Och har man då en lite ansvarskänsla för de som har fött fram en, så då blir man, då blir det så att man blir kvar. För att de blir ju sjuk som man vill vara, är sig inte själv, vill säga. Det är jag själv och själv, men i varje fall inte så det är 100. Så att på så vis blir man väl kvar här. Och idag ångrar jag nog inte det.
Nej. På vilket vis avlönas ni i skogen? Var det...
Det var kort.
Det var ackord,
jaha. Det var också på sådana saker som... Det kunde ju bli timpenningsjobb förstås.
Jaha.
Så att det var ju en ackord, eller på den tiden var det ju dagpenning för det mesta. När man gick på skrotjobb så att säga. Om man gick och lagade basvägar eller någonting, så var det ju dagpenningar.
Mm.
Därför var jag aldrig frågan om timpenningar i skogen, utan det var dagar då. Timpenningen har ju kommit fram på senare tid. Men sen som sagt var så slutade jag ju, eller det slutade jag sig själv. Jag kom ju mera och mera på apteringsjobb och stämpligar och sådana här saker. Och sen så skulle de ju utbilda skogsförmän då i Iggesund. Utav eget folk, och de testar ju en hel hög, jag vet inte hur många omgångar det var som testades, men jag skulle tippa att det var uppemot något hundratal stycken som fick gå igenom någon sorts test, och därutav så blev det 12 stycken uttagen som i första omgången som skulle få denna utbildning då. Och jag hade tur att hamna med de där 12.
Mm.
Så att då fick vi ju oss lite till livs mera än vad åtminstone jag var van i det där. För att vi hade förresten den här, jag var förvaltare här förut, en jägmästare Dahlberg. Och de hade ju en egen kraft som lärare. Vi höll till det på semesterämnen.
Jaha, fick gå igenom en kurs då?
Ja, vi hade... Jag ska se, det var väl tre månader någonting som vi hade inomhus, och sedan hade vi, men då var det uppdelat så att det var praktikskeden emellan.
Mm.
Och sedan så skulle vi då också klara av en kurs i rättskrivning och en kurs i matte per korrespondens då på mellantiden. Och så hade vi ju lön under tiden.
Jaha, ja, det var ju bra.
Så det var ju mycket förmånligt, vill säga.
Mm. Vad består ditt arbete idag i för någonting?
Ja, det är att jag handlar åt skovaktan, bara jag vill säga. Vi har ju fått en viss sorts befattningsskrivning som för oss som har det här jobben. Och vi sköter så att vi ska egentligen sköta detaljplaneringen på skogen. Planera till stor del vad vi ska hugga, men sen ska ju huggaskiften göras, traktorvägar ska utmärkas. Och sen ska ju även tillredningen och utav virkel säga, så man får ju gå och syna de pojkar som man har huggit med förut, men det går ju relativt bra. Så att, och sen är det väl meningen att när om inte skovaktaren finns så ska man ju vara i hans ställe förstås.
Ja.
Och det var ju på den grunden när vi utbildades förstås. Det är någonting som jag är väldigt tacksam för att man fick en sån där chans, vill säga.
Ja, det är ju alltid roligt det.
Ja. Och det att jag klarar mig, vill säga, att komma med i den där testen, det tror jag nog är mest läsvanan förstås.
Jaså.
Att jag hade läst lite grann förut. Jag tror att det gör oerhört mycket. I en test är det där man är van och slår lite grann, så att säga.
Men du har varit smed också?
Det har jag varit, ja.
Hur kom det sig att du kom in på smidet?
Ja, det var väl så att man trodde väl inte att det var så dödsdömt när jag var 13-14 år som det där verkligheten var. Så att jag minns inte hur gammal jag kunde vara första gången jag började arbeta. Jag satt och reglerade lufthamrarna då. Ja, det var väl 14-15 års åldern det, någon period då. Och sen så matas man på, man var ju så att säga smedpojk. Och Hanna, han hade en stor, jag vet inte vad jag ska uttrycka, men han hade större förtroende för att lära upp en som var smedpojk till smed än för att plocka in någon som inte har haft någon beröring med smedja. Jag vet inte varför, det är klart att var en som vill lära sig ett yrke, även om inte ens far har haft förstås. Men han ville nog ha det på det viset att han skulle han välja mellan två stycken förstås. I det där fallet han då valde han smedpojken. Ja. Även när man kanske i själva verket var sämre skickad till att klara jobbet. Och det är klart att han menar väl på, han ville ju, han har ju varit så att han har velat att det ska röra sig kring honom. Han har varit så där explosivt energisk, vill säga. Jag tror ett av hans största faser, det har han varit att ha haft lite att göra egentligen.
Jaha.
Och det är bra, han vill ha hållit igång alltihop. Och han har så att säga velat att det inte skulle ha blivit någon brist i den där påfyllningen på kunnigt folk. Och därför så försökte han få oss brukspojkar till att lära oss, även om inte vi så att säga hade en chans att komma in på jobben, men han ville ha oss lärd för att ha en ständig reserv. Och därigenom kom ju jag in på det där. Och jag trivdes med det. Ja.
Hur gick det till att lära sig till smedon?
Det var helt enkelt att vara med en som då åtminstone var ansedd vara skicklig.
Fick han betalt för att han hade det till lärpojker då?
Det gjorde han. För jag har själv lärt upp smeder.
Jaha.
Så jag vet att jag har fått betalt för det.
Ja. Var det vallon eller lankaskir du
lärdes? Jag provade lite på vallon, men det kan jag inte säga att jag är någon vallonsmed. Kan jag inte säga att jag var. Det klart att jag kunde peta ihop i vallonsmälta då åtminstone, nu kanske det var sämre. Men lankaski, det kan jag nog, tror jag nästan skulle kunna göra en här dag förstås.
Hur kommer det sig? Var det lättare med lackaskid eller låg det bättre till för dig?
Nej, det var väl bara det att vallon var på utdö. Det var på utdöende förr.
Så
Så
det
det
var
fanns.
just den där tiden mitt emellan.
Det fanns ju ingen avsättning på vallon. Järn, det var nog för dyrt. Förstås. Så att det var väl det som gjorde att det blev lankaskid.
Du sa att smedjan gick bara sporadiskt. Var det så med lankaskismedjan också?
Det var det.
Jaha.
Åtminstone på min tid vill säga. Så var det inte. Sommartid så var det nog mycket sällan den gick då. För att då hade ju ännu inte flottningen avslutats här, utan det pågick ju flottning sommartid, och då har de väl gamla talat om hur de tog upp timret här och körde på järnväg ner, och då det tog ju upp en hel massa folk förstås.
Jaha, ja. Så du arbetar både i skogen och som smed då? Var det ända in till 53
Ja, då slutade ju smedja
det?
här. Och sen högg jag då till 55, 56 kanske det var. Det här var sista året jag provade att hugga någonting.
Jaha.
Och sen började jag då vara med på sådana här jobb som jag har idag mest. Jag började ju egentligen med tömningsarbete. Och sen så kom jag mer och mer över på det här jobbet.
Vilken lönar sig bäst då? Arbeta i skogen eller vara smed?
Ja, det är svårt att säga det. Klart att vi sista tiden vi smälta lankaski så tjänade vi bra. Det gjorde vi. Men hur det skulle stå idag, det vågar jag inte säga.
Nej, det går nog inte att
Nej,
säga något om.
nej.
Den tid smedjan gick då med lankaskida, gick den dygnet runt eller var det bara dagsmide?
Det var mest dagsmide. Och då brukar vi runda sist på veckan, då vill säga. Så att då gjorde vi de där dubbelskiftena.
För att få lång helg
För att få lite längre helg, ja.
då? Jaha.
Just.
Då turas ni om då, så ni gjorde 4 smälter var per dag eller något sånt där?
Ja, just. Det brukar vi, men sen så börjar vi, eller det framtvingas väl på grund av att jag ska inte säga kvaliteten på smederna, men i alla fall att det kan rätt mycket nya smeder, nylärda, så börjas det med det att vi bytte med varandra precis på klocklaget. Och vi var i lag, hela härden var i lag om järnet så att säga. För när vi gjorde 4 smälter var, eller gjorde 8 smälter var skift, eller när det var råskiner, och vi gjorde 6 när det var så att säga lankaski, genom att det gick lite saktare, då var ju 2 och 2 lagom järn. Men sen så, det var ju nästan kan man säga en kamratlig gest mot dem, för att det var ju ingen som tvingades till det där samgående hela härdarna. Men dels för att jag får byta precis på tiden, och dels för att de nyare skulle ha chans att hinna hänga med, inte känna sig handikappad på något sätt, så blev det så. Och det var nog det rätta egentligen.
Jag hänger inte med riktigt när du säger att det tog längre tid att göra lankaskir än råskenor.
Ja.
Då vet jag nog inte skillnaden vad det.
Det var väl så att när vi körde råskenor, då körde vi med vad vi säger en färskare sättning. Jag hade mera vitt järn med i påsättningen.
Så det gick fortare att göra själva smälten?
Ja, jag
Alltså.
menar, det var, alltså jag butade ihop så mycket för det. När vi gjorde lankaski, då var det i regel en gråare sättning och det kunde jag koka länge där. Det råskenet där gick ihop en gång det var smält så att säga. Och hade man bara begrepp där och slutat att bryta in under till tid så smälter det lätt ner. Dels gjorde det ju inte så hemskt mycket om man hade en blank fläck som vi sa i botten på råskenet, för det högs ju sällan. Däremot så fick man ju vara ytterligt noga med att det var slagg kring hela smälta på lanka skifer, var det en blank fläck där, då högg de ju bort och då förlorade man ju pengar.
Ja, just det.
Men den skillnaden var det.
Hade ni hopslagare då när ni gjorde lanka skifer?
Då hade vi hopslagare. Så då var väl det enda smeden skulle vara med vid hammaren sen han hade tagit ut den smälta man hade gjort, så skulle han vara med och pika smälta, vill säga hjälpa hoplagan och vicka på den.
När ni då gjorde fyra smälter på skiften så blev det ju faktiskt inte 8 timmar, det kan inte ha blivit för er riktigt heller.
Nej, det blev, vi gjorde 4 smälter var det, 8 smälter.
Tillsammans, ja.
Ja.
Men du gjorde bara 4 då?
Ja, det menar att det blev inte 8 timmars effektivt jobb.
Nej, det kan
det
inte ha blivit.
Och jag tror inte så många skulle ha stått ut med 8 timmars effektivt.
Nej,
eller.
Det är mycket
det var
också.
Så pressande.
Det var det, säger
ja.
Du så att.
Det var ju det ett sånt jobb, absolut, att ju lugnare man tog det, ju bättre gick det. Som sagt var det, för en nervös, eller vad ska jag säga, hösig, som vi säger, människa, en nervös som bara skyndar på, den hade en liten chans att bli en bra smed i varje fall. Att det skulle ju.
Men när du har gjort smältan då och hjälpt till att slå ihop den, hur lång tid fick du kvar det över då tills du skulle sätta igång igen?
Ja, cirka 45 minuter
då. Ja. Och då hann du dricka kaffe då och
ja då.
Ta en cigarett och ta
ja
igen
då.
Det.
Ja. Var det bra väder så hann man hem och fram och tillbaka. Så var så det gick då. Men det var ett fritt och bra jobb i alla fall.
Ja.
Det var ju ingen som kunde komma och säga att nu ska det göra så och så.
Nej.
Men där fick man väl nästan ingripa på om det var någon som kom och frågade, en vill säga som hade hållit på lite längre. Att hur ska jag göra nu? Då kunde man ingripa, men annars inte. Det var nästan heligt, vill säga.
Ja,
det är att låta bli och gå fram och tillrättavisa en som man inte liksom hade något med att göra. Det gjorde man helt enkelt inte.
Nej, man var nog sin egen mästare.
Ja, det var man nog.
Jag undrar om det inte är mycket som har bidragit att smederna förr i tiden. Man såg sig gärna lite att de kunde lite och var lite
störska. Det är nog mycket, mycket möjligt. Och jag tror inte att de i själva verket har varit stressdurk som ryktena. Säger i många fall, utan det är just bara i kring det där monumentet var som sturskheten har kommit, att här gör jag som jag anser ska vara,
och ingen kan göra det åt mig
heller. Nej då. Ingen kan göra det åt mig, så att det är nog. Men sen det där har släppt, då tror jag de har varit precis lika,
ja de har varit, men jag tror folk har. Jag vet inte, det har ju bildats någon
ja,
gloria
har,
kring
ja,
den smedna, det måste du
ja,
vara med.
Ja visst, hör jag det.
Men det kanske är folks uppfattning om dem också.
Ja, jag tror i många fall så har det varit liksom. Det är givet att de där gamla smedna, det är klart att de hade ett hårt De hade så att säga ingen som helst fridentid. De hade, som vi sa förut, sina koföder som upptog hela deras fritid, sommartid. Och skulle de sen idka någon fisk och någon jakt förstås, då blev de ju slut. De måste ju bli lite griniga förstås.
Mm.
Och så ändå kanske inte vara nätt och jämnt klara sig.
Ja.
Så då blev det väl lite inverkan på deras lynnor förstås.
Vi talade förra gången jag var här om att det skulle vara roligt att konservera de här gamla gubbarna.
Mm.
Jag tycker det skulle vara skojigt om du ville berätta om några såna här gamla original som du kommer ihåg från din barndom.
Ja. Jag vet inte.
Du berättade om två som hade grammofon till exempel.
Ja.
Vilka var det? Det kan du väl ta.
Ja, den där kottran och Hammarvillen, det var ju de som bodde mitt emot varandra. Och de hade väl brukets första grammofon. Och den ena, han, så att säga, han höll på de gamla. Det där skulle enbart vara musik på skivan, vill säga. Och den där mitt emot, han var ju så att jag menar slagerbetonad. Då kom ju de där Sven-Olof Sandberg och de där slager. Kungarna på den tiden kom ju upp då. Och då försökte de ju överrösta varandra förstås. Den där Söderström, eller Kottran som vi idag kallar han för. Han hade ju inget som helst begrepp om pengar. Utan där satt brukspojkarna och bjöd han 10 och 15 tusen kronor för grammofonen. Det gick han absolut att ta emot, för han var väl mycket, mycket mer. Och det är givet att de har haft ett visst, det har legat någonting visst över de här gamla bruksgubbarna. Även sen de har liksom kommit upp i ålder. Vi hade en som kallar för Rättar Alfred, som jag tycker var typisk. Han var lite sur och lite tvär när man mötte. Men kom man in på livet så var det en väldigt snäll och trevlig gubbe, och hade en viss humor, han hade en viss glimt. Och han sa inte från ett glas, den där. Han såg sig god och blev vin på förstås. Han var mjölkbärare här åt jägmästaren som bodde här. Och på julmorgon då så säger jägmästaren att han var framme dit i vanlig tid på julaftonsmorgon. Och så skulle han ju gå efter mjölk och tand, och då tänkte han att nu ska jag väl i alla fall berg få en julsup. Så han frågade att vi ska väl ha sin julsup, bergsson, ska vi ta en nu eller ska vi spara tills ni har varit efter mjölken? Så berg, vi tar en nu och så tar vi in det och kommer tillbaka. Så att ja, respekten hade försvunnit. Han hade nog fått ett par dragnavlar innan han gick efter den mjölken, misstänker jag. Det gjorde ju att då hade respekten försvunnit
för
den
jägmästaren.
Att det är nog så det.
Den gamla svingen går det ju ofantligt mycket historier om. Har du träffat honom någon gång?
Nej, det har jag inte gjort som jag minns. Så han kommer jag inte ihåg. Men däremot Forsman kommer jag väl ihåg, fast jag var väl helt liten han dog. Det var ju också en sån där gubbe med en annan dialekt. Det var det som var liksom det egendomliga med de där gubbarna. De hade ju kommit utifrån, de var egentligen inte infödda strömbakabor som många utav dem. Utan de hade kommit utifrån. Någonstans då, och mycket då ifrån Upplandsbrukarna skulle jag tro. Från Forsmark och Gimo och Österby och de trakterna.
De pratade inte som ni var vana här.
De hade en annan dialekt.
Mm.
Och det är väl någon sorts blandning som finns kvar här, för att du har väl hört i alla fall att vi har ett seriöst tungomål här.
Ja, visst.
Jag skulle tro att det skiljer sig ju både på Moviken och oss skiljer
det
sig.
Ja, det gör det. Det börjar jag höra nu.
Ja. Men jag skulle tro att det är den där blandningen som nog har varit här uppe. Funnits. Så att säga, de som har kommit hit utifrån. Jag hade ju de här fastigheterna, de var nog inte Strömbackabor. Pappa åt svärfar vill säga Valdemar, han var heller inte Strömbackabor. Så att har nog varit en viss omsättning här.
Var det många gamla valloner?
Ja, huruvida de var vallonättlingar eller inte, det vågar jag inte säga. Men det är givet att många trodde sig vara det.
Ja, det verkar på mig som det lär ha varit något märkvärdigt med att ha varit vallonättling. För
Ja.
många säger ju det och
Ja.
håller det för att vara väldigt bra.
Ja. Jag vet inte. Vi hade åtminstone våran generation, vi hade en lärarinna här som nog försökte skjuta fram det där att det var någonting väldigt fint. Hon var så där att hon var mottaglig för allt utom Strömbacka så att säga. Och Strömbacka så räknar hon för någonting som att var till för hennes skull, inte att hon var till för våran skull, så att säga. Och hon ville liksom framhålla, minns jag mycket, i skolan att valloner, så det var. Dels är det ett lätt sagt ord, va?
Ja, visst är det
Och låter ändå pampigt
det. Ja
på
då.
något vis. Och det där gjorde nog att en hel del utav barnen, de så att säga tänkte att vallon, det är någonting jäkligt fint. Och
Ja.
sen så har många gått och trott helt enkelt, trott sig till en visshet att jag är vallonare.
Men det fanns väl en som heter Hübinette har jag hört talas
Ja,
om.
den finns här och den den släkten finns där kvar utav henne idag här. Vill säga en tant här som jag bor på pensionärshemmet förresten, är gift med en gammal jordbrukare. Hon är ju utav den släkten. Och sen fasten, de tycks ju ut vara åtminstone vad det gäller utseendet tycktes de ut att vara. De var som de mörka brunögda människor som dessa vallonare skulle vara. Och det påstås ju, eller har det påstås åt mig, att eventuellt Fröding skulle vara vallonättling. Jag
Jaha.
vet inte, ja. Men den där gamla fastigheten var då så in i helsike likt Fröding förstås, tycker jag. Så att det
Jaså.
hade jag sitt berättigande, jag vet inte, ja. Men då var det väl en viss ådra, tänker jag. Men jag tror som sagt var att det är många som har trott sig fram till någon sorts visshet.
Ja.
För att det är nog så mycket utblandat det som det kan bli. Det var nog mera på de där större brukena som var. Jag menar, de här brukena de kom väl egentligen till efter valloninvandringen. Så att det.
Men just ni har ju haft vallonsmide här och
Ja.
kom väl smederna ifrån Upplandsbruken dit de ursprungligen hade invandrat också.
Ta den lite.
När jag har sett och pratat med någon som är mycket, mycket äldre än du, både här och i Moviken, så har det kommit fram att förr i tiden så var ju människorna otroligt vidskepliga ofta. När du växte upp nu på senare tid, fanns det kvar sådana här olika föreställningar då också?
Det gjorde det nog. Till exempel någonting som jag räknar för vidskeplighet. Ja, det är att jag genom vissa ritualer bota en del sjukdomar, va? Som då hugga bort knarren, som jag säger. Det påstods att min mormor kunde, och jag såg på när hon gjorde det. Huruvida den människa blev bra utav det, att hon strök kniven och vad hon gjorde, om hon sa någonting, det syntes inte på henne i varje fall. Och det minns jag, att han fick inte tacka henne.
Nej.
Som hade utfört jobbet, så att säga, utan hon som gjorde jobbet skulle tacka patienten.
Mm.
Det kommer jag ihåg. Men huruvida det blev bra ändå, eller om det blev utav den anledningen att hon gjorde det för att hon använde en vanlig täljkniv, det kommer jag ihåg. Så därför, nu tror jag väl inte att det förekommer någonting, utan nu får man väl till doktorn och konstatera att det är en sen inflammation,
ja.
Eller en sen överansträngning. Så att,
det har ju funnits en hel del här i trakten gamla kloka gubbar och gummor som de har gått till med sina bekymmer. Fanns det kvar några sådana på senare tid?
Jag minns talas om homogubben.
Ja.
Den har väl nämnts.
Mm.
Och den här Kerstesante var väl också en, fast han kallade sig för homopat. Men han hade väl sina riter med burkarna. Han och när han sålde dem, efter vad jag kan förstå.
Ja, honom har jag inte hört talas om.
Jo då, det var en, egentligen en mycket fin människa. Artig och försynt var han. Och han åkte cykel de här, jag besökte folk. Och han var ju sån där, vad vi idag har talat för, kuckelgubbe, kvacksalvare. Med sina, vad det nu var, om det var sockerpiller eller om det var någonting annat, vet man väl inte. Men han kanske jag hade liksom släppt just det till att läsa bort saker och ting, men att han hade vissa, en viss grejs för sig med dessa burkar, det var det, fast han var väl upphöjd i rang och värdighet utav homopat förstås.
Mm.
Men någon annan minns jag väl inte utav. Alltså det, om man säger, klok gubbe.
De hade visst tidigare en hel del besvär med sina kor då, som de hade allihopa, att de inte ville gå hem på kvällarna. Ibland och ibland så sinade de på mjölk fast de inte borde gjort det. Och då berodde det där på att någon var kanske avundsjukt inställd till personen i fråga. Har du upplevt någonting sånt?
Nej, det har jag väl inte, annat än att jag har hört mycket gammalt folk tro på sånt.
Mm-hmm.
Och att det är nog, fast jag inte nu minns att de har berättat någonting som har hänt på så och så sätt. Det kommer jag nog ihåg, men inte just att våran generation eller den strax före oss trodde på någonting sånt.
Nej.
Det tror jag inte, utan det har nog så att jag blev lite mera upplyst på det där i alla fall.
Nere i Moviken så berättar de ofta en historia om ett ställe som heter Pipsteget, där det är spöka och en massa konstigheter. Och det skulle vara roligt att höra om det finns här runt Strömbacka någon historia som är knuten till en speciell plats.
Nej.
Om du har hört berättas.
Det tror jag inte. Jag kan komma ihåg. Jag tror inte jag minns någonting. Sånt. Jag tror det finns några förklaringar på allting, Erik. Jag tror att det är ändå mycket rädslan hos människor.
Ja, visst är det. Men jag tycker det speglar väldigt fint det sätt som de levde på. För tänk,
ja,
vad rädd de var då när de
ja.
skulle gå mörka kvällar och trodde att det fanns en massa otäcka saker.
Ja, just. Vi hade en gammal farbror här som hade en... Jag var mycket i kontakt med den där. Han var ungdomsledare rätt så länge, fast han var gammal. Åtminstone tyckte vi att han var gammal då. Jag vet inte hur gammal han var när han dog. Han var väl kanske... ja, han har väl varit någonting på 90 år hur man har levat eller sådär. Men i alla fall, han hade en absolut tro på det där. Och han... han var aldrig smed, men han var i nattvakt mycket.
Mm.
Och han satt i stor ära till att ha just den där syssla. Och han var känd, jag vill säga, för att inte kunna skrämmas på något vis. Och han berättade nog mycket sådana där konstiga saker. Nu minns inte jag detaljerna, utan jag minns en gång då han hade mött en stor katta, en jättestor katta nere i verket. Jag vill säga, det var inte någon som, det som var dubbelt så stor som en vanlig huskatt, utan det var nog en tiger i den storleken, den minsta. Och han skröt allt jämt att han gick med brådningen i bakficka, och han röckte upp brådningen och skulle just till att knäppa, och då det allt var försvunnet, det var ingenting kvar.
Mm.
Och så där historien berättade han mycket. Och de trodde han faktiskt på själv, tror jag.
Jaså.
Ja, han berättade om i varje fall så levande för sig själv att...
Ja.
Och jag känner nog en idag, en som tror att det finns vad de kallar för vittrar.
Jaså.
Ja. Det är en av de där äldre farbröderna uppe i pensionärshemmet som har en skarp tro på det.
Mm. Jo, då bland de där äldre tror jag nog inte det är så ovanligt. Och man hör att de kanske tror ändå, fast de förnekar det många gånger. Det sitter väl så djupt rotat i dem.
Jo, då, han tror absolut på det där, för att jag hade en kompis som lurade andra nog. Det var väl så att jag gick till på så vis att han högg i skogen här borta efter vägen, och han hade vill vara hemma något tag, och så att bilden säga på det hela hade väl så att säga försvunnit för en, så han fick inte tag på sin yxa och sina två vedkilar. Och min kompis, jag hörs en jaktkamrat till mig, han hade sett det när han gick och jagade. Och han var då på den tiden så var han, jobbade han som lastbilschaufför hos det här åkeri som fanns här. Och den där farbrorna brukar mycket vara det. Och så var det på så vis att det var en av tanterna där som hade tappat bort sin ring. Och nej, det gick på så vis att den där gubben som hade åkeri, han var... lite sådär full i fan, så han sa det att han kan sådana här konstigt be, han tar igen det där.
Mm.
Och det gjorde ju att den där farbron, han följde med Herman ut där. Och Herman, han var med på spelet så att säga. Så att han säger det att när han kommer upp i skogen så smyger han upp ur ficka 2 25-öringar och slänger ner på backen. Och så säger han att har du haft pengar där och sånt? Nej, så farbror, det har jag inte haft. Ja, men jag känner, så han, att det drar på pengar här. Och jag känner yxar i oss, han. Hon ska ligga här i närheten. Och hur det är, så tittar han till honom, så tar han upp yxa. Och så säger han och ny att, ja, men jag känner mera, så du måste ha haft pengar här. Det kunde inte vara yxa alltihop det där. Så, ja, där har du ju sån 2 25-öringar. Titta på fan, så han. Farbrorna, nu har de dragit den här ifrån vägen och upp hit, så. Men för att klara klyvkilarna där förstås, vedkilarna, så säger Eller man har haft hörde så han var målad på något sätt. Jag sa han, de var rödmålade i nacken så jag skulle kunna hålla reda på det. Alltså då kände jag inte så, för så fort jag målade färg med, då kände jag ingenting. I alla fall sen efteråt så var det en tant som hade tappat bort sin ring. Och då har väl förmodligen Lundjungs Kristin nämnts i något sammanhang förut. Och hon skulle ju kunna då i... Var det nu var brännvin eller någonting, be sig igen sån där borttappade saker. Så hon säger helt spontant att jag får väl åka till Lund Ljungqvist Kristin så att leta om den ringen. Äh, sa den där farbrorn, där finns folk på närmare håll som klarar sådana där saker. Han spelar upp på härman förstås. Och den farbrorn han lever kvar upp här så att han tror absolut säkert på sådana där saker. Att det finns folk som har viss förmåga till och greja.
Ja, då kom Herman in kipa.
Ja, det gjorde han säkert. Fast tanten hon visste väl vad Herman gjorde. Och hon sa nog det där om Lundjunkers Kristin mera på skämt. För jag tror inte hon trodde på henne själv.
Mm. Eller. När vi pratade här om kvällen så sa du vid något tillfälle att du uppfattade dig själv som att du var uppväxt i en brytningstid här på Strömbacka. Kommer jag särskilt ihåg. Och det skulle vara roligt att höra vad du själv menar med det där. Lite närmare.
Ja, det är ju hela så att säga, strukturomvandlingen. Vi har ju, när jag växte upp som barn och i ungdom, så talas jag aldrig någon annat än av Strömbacka. Oss emellan, Strömbacka bor emellan, så nämndes väl aldrig Strömbacka. Och, eller runt byarna kring. Att vi skulle fram till Strömbacka så aldrig de, jag skulle tro, utan de skulle fram till bruket, va?
Mm.
Nu har det ju gått så att hela omvandlingen har skett via en skogsarbetarby. Och Strömbacka, det används mycket, mycket mera. På så vis menar jag det har vänt. För att vi kan inte längre räkna som ett bruk.
Nej.
Och det kanske det inte, vi skulle inte ha gjort det förut heller kanske, men det var i alla fall något kvar så att det stöter jag på idag i skogen till exempel. Vi har våra gäng, vi har Frisbo gäng, vi har Strömbacka gäng och vi har Moviks gäng som vi säger när då består av 8-10 huggar i varje gäng. Men jag skulle säga övertygad om att om det har varit för 20 år så har det hetat Fris på gängen, Bruksgänget och Moviksgänget.
Ja, så var det så verkligen.
Ja.
Det var en sån självskriven
sak att det brukade det var Strömbacka, ja. Det var inte frågan om något annat.
Och när man säger bara bruket så där så betyder det väl också på något vis att det var centrum i trakten.
Ja, just det.
Hjärtat liksom i
bygden
här.
Ja, jag menar det att jag skulle tro att det var trådarna som gick ut ifrån Strömbacka. De var nog de flesta vill säga som gick ifrån någon plats i Bjuråker just under den tiden.
Mm.
Det var så oerhört många människor som hade sitt ärende hit för att klara av vissa saker med i jobb och på det viset.
Mm.
Genom att Strömbacka förvaltning var ju, dit hörde ju också Helvigsfors, Hassela bevakning.
Jaha, som var knutet hit.
Som var knutet till Strömbacka.
Jaha.
Så att det var ju rätt stor förvaltning på den tiden. Säga.
Mm.
Så vid dessa slutlöningar som då skedde en gång på året åt arrendatorerna och som inträffade någon gång i maj, i slutet av maj eller början av juni. Det var ju en högtidsdag för den kaffetant som fanns här.
Jaha.
För då tjänade hon ju slantar.
Mm.
Och då var det mycket folk där.
Men sen levde du väl också i en brytningstid så tillvida att gamla arbetsmetoder försvann medan du växte upp, som i skogen till exempel,
ja.
Maskinerna kom istället.
Ja, just ja. Och likaså det att smide försvann ifrån Strömbacka och sen flottningen vill säga kom bort. Och så sen hela denna omställning i skogen som man fick så att säga möjlighet att vara med på ifrån början. Den första traktor som kom såg man ju och var i närheten av att jobba och såg hur den verkar och till dagens läge. Så det är givet att det är en utveckling som har gått fantastiskt fort. Åtminstone tycker jag det.
Ja, det har den säkert gjort. Kändes det där generationerna emellan också, att det blev en gräns mellan de som spretar emot och de som
det gjorde det klart att det blev en, att det har varit en diskussion om det. För att det är ju så i alla fall att om man har ett jobb som man vill syssla med, som man trivs med, så vill man ju hålla kvar om man har en önskan till att det inte ska upphöra. Och lika var det nog med många arrendatorer. De trivdes med just denna växling sommar-vinter. De var i skogen på vintern när de jobbade på sitt jordbruk på sommaren. Och de ville ha det där kvar. Dels fasade de för någonting nytt som de kanske inte kunde någonting annat. Va? Att de hade svårigheter att omställa sig jobb. Sen fasade de för flyttningen. Och det där blir ett önsketänkande vill säga att deras jobb är oumbärligt så att säga.
Mm.
Och därför så var de ju oerhörda pessimister på maskinsidan, eller mot maskinsidan,
ja.
När den kom fram vältaren så säger de att det går ingen traktor. Och det går det inte att köra traktor. Och det körs ju traktor faktiskt där det är svårigheter att köra med häst.
Ja.
För om man säger som så nu att med den maskinpark som finns idag, så på sommartid så kör man på flera ställen där det inte går att köra med häst, vill säga, än där man, jag vet inte hur jag förklarar, än där en häst skulle gå för att ersätta en traktor.
Ja, har det gått så långt, ja.
Det har gått så långt i alla fall. Så om man skulle ta ett helt block, vill säga en remsa, på 100 hektar och säga att den här biten ska vi driva, och man kunde ta en till remsa på 100 hektar bredvid och säga att den där ska vi driva med traktor och den driver vi med häst, så tror jag att traktorsidan skulle ta ut virke, vill säga mera över hela området än vad hästen skulle göra, för att han skulle vara handikappad. Det är lite surt, det är en häst tramper igenom idag på en surfläck där han säger att det är omöjligt att hästen tramper igen. Det är 20 traktor.
Mm.
Och det ska vara i en väldigt block terräng eller någonting där. Det är möjligt, eller i brant, mycket brant terräng. Mm. Så det var väl där det önsketänkandet låg hos de där gamla arrendatorerna. Och sen att stressen kommer på huggan, vill säga, det är så att så fort det är en motor som surrar så ska allting gå fortare. Och det är lika med motorsågen där det ska vara.
Mm.
Den kom in i bilden så börjar huggan att springa mellan träna, vill säga, där den förut har gått. Och det är väl motorn som äger upp den, förstår jag.
Mm. Nu börjar väl de här arrendeställena försvinna mer och mer.
Ja, det blir sommar.
Sommarstugor istället.
Mm. Och det är ju inget ont i det.
Det är det inte, men det känns nog vemodigt många gånger för de som har gått där och slitit. Och ser det växa igen till skog. Och...
Ja visst, det är klart att de där gamla farbröderna som gick på arrendeställena, åtminstone den om man säger den generation före mig, så behandlar nog dessa jordbruk mer eller mindre som eget. De var nog lika rädda om. Och jag har nog den känslan att även på det område som så att säga hörde till den eller den byn där de brukar jobba i skogen, där de brukar köra i skogen, så var de väldigt aktiv. Jag har fått den känslan, åtminstone när det gäller en del byar. De var väldigt aktiv där även under den period som de inte körde, utan de höll reda på och tala om att det finns där vindfällen och så. Så att de liksom manar på till att allt ihop det skulle skötas.
Ja.
Så det var något väldigt plikttroget folk
ja,
det där.
Ja, säkert.
Ja, man har märkt. Och sen till brytningstiden kan man väl även räkna de utdöende organisationerna. Det är ju enbart den allra gamlaste stammen som finns kvar. Det är ju både inom logen, det är väl ingen medlem idag under 60 år, förstår jag väl.
Nej.
Och i pingstnärförsamlingen finns det väl näppeligen någon under 70 efter vad jag kan förstå möjligen. Och de är väl inte mer än 8-10 stycken i varje en av de där organisationerna som kanske har. Det betyder ju att de idag, är de 8 stycken, så utgör ju i dagens läge ungefärligen 4% utav ortens befolkning. Mot för det kanske för 25-30 år sedan så var det 20-25% som var med. Så att det. Det är väl det som har gjort att det liksom har en annan typ det hela.
Vad tror du om Strömbacka i framtiden då?
Det är väldigt svårt att säga om framtiden på Strömbacka förstås. Att det blir helt dött tror jag knappast. Jag tycker att det är så stort kapital nedlagt här i bostäder och sådär så att även om det blir lite grann avstånd till skogen så tror jag ändå att det blir någonting kvar här. För att man måste säga att i nuvarande stund har vi ett relativt en god bostadsstandard här. För landsbygden, man räknar det för landsbygden. Ja. Det är givet att det inte finns väl parkett och grejer överallt, men det är hyggliga bostäder som är det. Det kan ju ingen. Och det där är ju någonting naturligtvis som de stora pojkarna bestämmer, förstår jag, till syvende och sist. Så,